Ja, välkomna till ytterligare ett avsnitt i vår kära podd, Kuriotetes-podden. Och idag har vi för ovanlighetens skull en gäst som är Sara Liljeros. Men innan vi kommer igång så vill jag säga våra vanliga informationer, att det som Sara och jag kommer att säga, det står bara för våra egna åsikter om man vill ha synpunkter. Och det är vi väldigt tacksamma för att man hör av sig då på kuriotetespodden@gmail.com. Eller via våra sociala medier, Facebook och Instagram. Så det är alltid väldigt uppfriskande att få någon återkoppling. Ja, Sara, välkommen till oss.
Tackar.
Jag tänker att du får väl kanske säga någonting om dig själv först.
Ja, då heter jag ju som sagt Sara Liljeros och är handledare i psykosocialt arbetssätt. Och även specialistsjuksköterska i psykiatri. Och man kan väl säga att jag har arbetat hela mitt vuxna liv med människor med psykisk funktionsnedsättning. Men också tagit hand om personal eller människor som vårdar människor mycket då. Just nu så driver jag mitt eget företag och där jag då handleder personal i framförallt människovårdande yrken och då särskilt i heldygnsvård, psykiatri men också öppenvård och lite övrigt så.
Mm. Och det är väl lite där vi har möts också, och jag tänker att en sån här ingångsfråga som är lite spännande ur ditt perspektiv. Det är ju, du säger, människovårdande yrken. Mm. Vad är det för slags vård människor behöver?
Ja.
Jag tänker både ur ett psykiatriakut perspektiv men även kanske mer allmänt.
Du tänker utifrån vilket perspektiv, alltså så människovårdande yrken. Alltså, då tänker jag ju all sjukvård egentligen.
Ja,
så,
jag tänkte
socialtjänst mer, och allt möjligt då.
Ja, jag tänkte mer jag hakar nog mer upp mig på ordet så att
ingången
säga.
Ingången där.
Mm. Alltså, människovårdande, det låter ju som att människor har behov av vård.
Ja.
Och då tänker jag den somatiska vården, den känns självklart. Mm. Ja. Man kan behöva lite mediciner och någon salva.
Precis.
Men jag föreställer mig att i psykiatri så är det inte bara det.
Nej, det är det som är spännande. Att det är ju inte bara det, utan det är fler dimensioner där. Mm. Absolut.
Så då tänker jag, du har ju säkert stött på den ena och den andra medarbetaren och patienten.
Ja, absolut.
Och går det på något vis att katalogisera eller beskriva vilken typ av vård som man kanske skulle behöva både i ett akut stadium men även sådär med det
här. Ja, jag tänker eftersom att jag främst då har varit arbetat mer i psykiatrisk heldygnsvård, alltså, och bland annat på akutmottagning och så då, psykiatrisk akutmottagning, så blir det som att det akuta omhändertagandet är väldigt olikt mot det långsiktiga omhändertagandet. Mm. Mm. Och jag tänker att det är också olika vad personalen behöver i ett akut omhändertagande, vad de behöver för stöd efteråt och sådär. Och för de som jobbar lite mer långsiktigt. Och min erfarenhet är att när man jobbar på en akutmottagning så är det väldigt intensivt och som du också sa då ganska akuta lösningar som behöver göras. Och det handlar ju mycket ofta om att då kommer ju oftast patienten kommer ju oftast in via ambulans eller polis och det är en akut situation på det viset att personen ofta är en fara för sig själv eller någon annan. Mm. Eller att man har tappat förståndet helt enkelt och kan inte ta hand om sig själv eller ta grundad ställning till att man behöver vård. Så att då blir det ju oftast tvångsvård ganska direkt. Ja. Och det, där försöker man ju bara eliminera på något vis en skada ganska fort. Mm. Medans en annan typ av vård där jag handleder mycket inom vad ska jag säga, heldygnsvården när man blir inlagd. Det är också fortfarande bara akut sjukvård. Men där kan man vara inneliggande några veckor eller flera månader. Och där börjar man ju mer arbeta långsiktigt med personen.
Mm.
Så. Och det personalen behöver då, ofta så är det ju lite akut krishantering för personal. För att många gånger när, i ett akut skede när en patient kommer in så kan det ofta ha hänt saker som kan vara ganska jobbigt också för personal att ta hand om och bevittna människor i kris på det viset. Medans mer långsiktigt så kan det mer handla om alla möjliga sorters faktorer när man ska bära en människas liv och hälsa i sitt, liksom, och ha ansvar för det på något sätt.
Och där, vi har ju pratat förut också just i de här områdena, både alltså man föreställer sig ju kanske mer av bristande erfarenhet att det är ganska mycket våld just i akuta situationer. Och då blir ju ändå på något vis en fråga, spelar det någon roll hur man förhåller sig?
Absolut.
Och sen tänker jag det här när du säger att man får härbärgera eller stå ut med mycket.
Mm.
Det blir kanske en annan sida av det myntet.
Ja.
Hur gör man då?
Ja.
Jag tänker det kan vara intressant därför att det kan man ju översätta även till civila livet även om det inte är så akut.
Ja, men visst.
Alltså, vad kan man göra i sig själv och sin egen hållning?
Mm.
För att jag tänker att mediciner och spännbälten och elektrochocker, allt sånt där, det är väl en sak. Men jag tänker just de här andra kvaliteterna.
Mm. Jag kan väl säga så här liksom att man talar mycket inom psykiatrin om just bemötande. Och det som ofta kommer upp på handledning som jag tycker är spännande och intressant, det är ju att jag märker att personer som arbetar i psykiatrin är ju människor de är. Mm. I allra högsta grad. Ja, precis. Men ibland så kan det ha, alltså, jag märker att många kan ha en förväntan på att man ska tolerera och hantera alla möjliga konstiga situationer. Mm. Men det kan också vara en person som kommer till arbetet som har sovit dåligt och inte är riktigt rustad kanske för den dagen, som ska hantera väldigt mycket. Och det brukar vi prata om just i handledning, det här att det är mycket man får åsidosätta liksom hos sig själv för att kliva in i vårdgivarrollen. Och ibland är det liksom, när man tar på sig arbetskläder så kan det vara ett sätt att ta på sig ett skydd på något vis. Sådär. Men jag brukar säga liksom att människor, oavsett vilket språk man talar eller vad ska jag säga, hur sjuk man än är, så förstår människor vänlighet och att man har goda intentioner.
Mm.
Om du inte är jätteparanoid och psykotisk och tror att det är en demon eller något sånt där som ska döda en eller så. Men till största del så är det faktiskt så att människor ser och förstår vänlighet. Och därför så brukar vi ofta prata om just hur viktigt det är med bemötande. Och jag tänker så här att det är ju enkelt att säga det. Men det är väldigt mycket mer svårt att leva efter det och arbeta efter det.
Mm.
Och ibland så finns inte lite riktigt orken där. Och det kan räcka med att det kan vara en lite trött medarbetare, person som möter en person som går igång på det där. Och det kan bli en situation. Mm. Så att jag kan väl känna sådär att hot och våld i psykiatrin är så mycket mer än bara en galen människa som vill slåss.
För jag tänker, om jag hakar på där, du nämner demoner.
Mm.
Som medarbetare, hur förhåller du dig till dem? Finns de eller är det fantasier?
Demonerna?
Ja.
Jag skulle nog säga att de finns utifrån vad jag känner. Då.
Mm.
Och som sagt, det är från vad jag känner.
Ja, det är från, som sagt, det är...
Sen kanske jag inte alltid använder det på det viset när jag pratar med människor, för att en del blir rädda då.
Mm.
Så då får man använda något annat ord.
Nej, jag tänker just nu när vi spelar in så har vi ju i nyheterna invasionen i Ukraina och olika bilder av Putin och så vidare, där man ju också pratar i de här termerna.
Visst.
Så jag tänker bara att det blir ju någon slags fråga då. Ja. Kan man ha demoner och vad är det då i sådana fall?
Just det.
Vare sig man pratar akuta situationer i sjukvården eller Putin.
Ja, visst.
Så det var lite så jag tänkte mer.
Nej, men absolut.
Har du ju stött på sådana
här? Absolut. Och det är det som är intressant också, sådär att ibland brukar vi ju faktiskt inom psykiatri, just här, vilket jag känner till under alla de åren jag har jobbat, sådär att den här personen verkar nästan besatt. Och det känns, det upplevs så liksom. Och det är ju inte bara jag som har upplevt det. Nej. Så, utan det är, man brukar också tala om en viss svart blick och sådär, när människor blir upprörda, och det är märkligt det där.
För jag tänker, för mig blir det någon slags fråga, vilken del av människan är det ena och vilket är det andra? Alltså är det två delar av människan, alltså har vi alla demoner, eller
det tror jag.
Kommer de utifrån? Alltså det var en, kanske en underliggande fråga.
Jag förstår. Ja, den är jag ju inte tvärsäker på, såklart. Men min uppfattning är ju att för att kunna förstå ondska för mig, så är jag också tvungen att, jag letar alltid efter godhet i människor. Och jag försöker alltid hitta det mänskliga på något vis i människan. Och jag har också mött människor som jag inte känner och upplever är mänskliga längre på olika sätt. Eller att de antingen de kan ha varit men förlorat funktioner som vi ser som mänskliga funktioner. Men också att jag kan bli, vad ska jag säga, tagen av frånvaron av mänsklighet liksom, på något sätt. Eller godhet, eller vad man ska säga.
Nej, jag tänker det. Jag kan väl känna igen mig det, både så att säga, ideologiskt men även de elever jag har haft och så vidare. Att man kan känna igen de här tendenserna där man ju på ett vis gärna vill uppfatta det så att den här godheten finns i alla människor. Det gäller bara att få tag på den. Och då blir ju lite frågan, den andra sidan då. Är det väsen eller är det bara en obalans? Och då tänker jag, du måste ju ha stött på ganska extrema situationer där det kanske, tänker jag mig då, att det är tydligare.
Ja.
Alltså det är tydligare upplevbart vad det är.
Just det. Och jag brukar tänka på, jag brukar ibland försöka tänka att människor vill gott och gör så gott de kan utifrån den situation de har eller befinner sig i. Och det har varit liksom en ingång för mig att kunna vårda. För att jag ska kunna också känna att jag känner empati för en människa, så behöver jag liksom haka fast i någonting som är att den här personen är i någon slags sjukdomstillstånd och ska återhämtas ifrån det. Och då brukar man tänka så här, om man nu ska tänka svart och vitt, så går det sällan att tänka så inom psykiatrin. Det är väldigt förenklat på det viset. Så att jag kan ju känna ibland så där att man kan tycka om en väldigt svår och väldigt svårt sjuk patient. Som man nästan då upplever har är lite avhumaniserad, eller vad man ska kalla det för, eller liksom har mindre mänskliga drag kvar, men man kan ändå känna en empati för den personen, små drag, för att man behöver någonting att kunna relatera till. Och det jag upplever är ju sådär att om jag inte har någonting att relatera till, då kan jag också utifrån mitt perspektiv tappa intresset för att anstränga mig själv i den relationen. Däremot så är det ju så här att när en människa är hotfull och elak mot mig liksom, så tänker jag så här att jag upplever inte ens att liksom hatet och ilskan och frustrationen är riktad mot mig, utan det är mot någonting annat. Och jag är bara liksom ett kärl som tar emot det där en stund, och sen försöker jag ju skicka undan det. Så att jag går inte igång så mycket, fast det är klart alla människor får ju ett liksom adrenalinpåslag när någon står och skriker nära ansiktet på en sådär, utan att det händer saker. Och även om jag ibland har känt att jag har lust att skrika tillbaka eller så får man ju hantera sådana situationer liksom sådär.
Därför jag tänker det blir ju så att säga följdfrågor för min del, om man nu tänker sig att den här, ja, vi fortsätter att kalla det för ondskan finns, så tänker jag både som medmänniska men kanske också som vårdare, så behöver man ju förhålla sig till det.
Ja.
Och då föreslår ju du att det ena sättet är att leta reda på det stället. Där, om vi nu får ha den här lite svartvita beskrivningen,
absolut.
Det goda finns. Och att det på något vis skulle vara en motkraft.
Ja.
Jag vet inte om det motsvarar en praktisk erfarenhet.
Nej, men alltså, det skulle jag nog säga. Och vi har pratat om det lite grann tidigare, du och jag också. Så där, att jag har ju också jobbat med personer som är dömda för väldigt fruktansvärda brott. Och hade väldigt svårt att just finna den goda sidan. Och för mig var det också väldigt svårt då att arbeta med det. Sen så sökte jag fortfarande efter det. Men när jag inte hittade det så tappade jag intresset. Alltså då kände jag att jag vill inte gödsla med min empati på det viset. Alltså jag kände att nej, det finns någon annan som kan använda det och ta till sig den bättre.
Jag tänker att det är kanske lite teoretisk fråga, men för min del, alltså jag känner igen frågeställningen inte så mycket i ont och gott, men kanske mer beteendestörningar där man ju på samma vis letar efter någonting som finns bakom som jag kan adressera, så att det inte blir att jag adresserar beteendet.
Nej, precis.
Och då tänker jag väl att det kanske går även alltså om man tar den här typen av mord eller övergrepp eller övergrepp på barn, alltså det finns ganska mycket otäckheter som finns. Så bör man ju hitta
det är det jag menar, precis.
Den här målbilden på något vis, även om det är svårt. Och sen finns det väl, föreställer jag mig, en skyddsfaktor också. Det finns ju massa situationer när det helt enkelt inte går.
Nej.
Och då blir det väl en annan funktion i både att spara in eller medicinera eller hur man nu gör. Så att man kan inte alltid bara vara välvillig heller.
Nej, exakt.
Det finns ju en tredje part någonstans som är inblandad. Men jag tänker tillbaks till det här, för det är, nu pratar vi kanske demoner, det är kanske lite extremt. Men jag skulle då kategorisera demoner, om vi har en skiljelinje på den materiella vanliga världen, så befinner sig demonerna på andra sidan.
Ja, just det.
Alltså det är svårt att hitta något fysiskt avtryck eller om vi nu skulle ha någon bevisdiskussion, så kommer man ganska fort till att nej, det går inte.
Nej, just det.
Och då blir det den här frågan ändå om det ändå är upplevbart.
Ja, och jag skulle nog säga sådär att då, för mig handlar det liksom, när jag har mer haft den tanken att vi säger såhär, för att om man nu pratar demoner så är det inte samma sak som att man behöver vara våldsverkande och ond utifrån det perspektivet. För att jag har träffat väldigt många sjuka människor som jag upplevt har varit som man säger, totalt galna utifrån det liksom normala perspektivet som man ändå kan använda som galenskap, men också och i det kunnat känna lite så här, vad var det som flög i den här människan, alltså så utifrån vad var det som hände, Liksom. Och många gånger, eftersom att man inom sjukvården, då söker man alltid en förklaring till saker och ting. Liksom. Att, har du sovit dåligt? Har du tagit några droger? Är det en psykos? Har det hänt någonting? Har du blivit utsatt för några övergrepp? Ditten och datten. Alltså det, man försöker alltid hitta förklaringsmodeller på det viset. Men enligt min erfarenhet så är det så att ibland så blir människor sjuka och det upplevs som att det är någonting annat som tar vid. Och sen så, för jag vet också att det finns människor som till och med ändrar sin röst och sådana saker. Och förut så pratade man ju om en, vad ska jag säga, multiply personality sa man. Och idag så använder man ju mera dissociativ personlighetssyndrom eller störning. Och i det så är det väldigt spännande. Det är en diagnos däremot som fascinerar mig väldigt mycket sådär, utifrån att jag ja, kanske nördar ner mig lite extra mycket i saker och ting. Men när man har flera personligheter som inte riktigt har kontakt med varandra. Och för mig är det väldigt intressant det där hur man kan skifta. Att vara så... Alltså, om man nu säger att alla människor har gott och ont i sig beroende på vad man matar, så kommer den onda eller goda fram. Alltså så. Men i de här personerna så är det väldigt split liksom, av det här. Och det är väldigt tydligt många gånger. Och ibland väldigt otydligt. Alltså, jag tänker att vi alla har träffat personer som har olika delpersonligheter i sig. Sådär. Men just det här att när man kan vara väldigt manipulativ, uträknande och elak då, om man tänker sig, så kan det också vara väldigt rar, god och trevlig samtidigt i en annan delpersonlighet.
Ja, och det tänker jag väl också så här som jag känner igen från mitt arbete. Nu använder man kanske begreppet lite slarvigt, men psykopater är ju...
Antisocial säger man mycket idag. Ja. Då.
Ett av kriterierna som är mer praktiska är för att de är extremt trevliga.
Ja, absolut.
Så att det behöver ju liksom, om vi nu pratar om ondska, så kan man ju ta sig sådana trevliga uttryck.
Exakt.
Och då tänker jag liksom att om jag översätter till mig själv, så kan man ju prata om att alla har ju, jag skulle då med mitt språkbruk kalla för en lägre och en högre människa. Och de kan ju gå isär, det vill säga jag kan vara väldigt god i vissa situationer på jobbet och sen kan jag göra en massa dåliga saker när jag kommer hem. Alltså där tror jag man kan känna igen sig i.
Just det.
Och att det då finns den här förvandlingsmöjligheten även i ett kanske inte så extremt fall som i sjukvården. Och då är det ju lite intressant att fundera kring instrumenten där också. Alltså hur gör jag för att förädla mitt eget själsliv?
Ja, exakt.
Jag tänker att det är lite samma...
Absolut.
Eller likartad frågeställning, fast liksom lite mildare doserad.
Just det. Nej, för att många gånger så... jag märker ju, när du berättar eller säger det här, så känner jag också av att jag fortfarande alltid letar efter det goda hos människor på något vis. Eller liksom... samtidigt så är det ju så här, jag vet ju att du behöver vad ska jag säga, ta till dig det onda för ibland att hitta acceptans och utvecklas och må bättre, om man säger. Då måste du också liksom gräva fram de sidorna hos dig själv och kanske, jag vet inte, ibland så hittar jag inte ordet på svenska, men att liksom kanske erkänna att de finns. Alltså, eller, ja, men precis. Att
adressera.
Precis. Och jag brukar ju prata med mina. Alltså sådär, och jag använder ofta väldigt sådär, mycket engelska uttryck när jag pratar med mina egna, både pådrivare som jag har inom mig när jag arbetar. Och det är ju ibland att jag vill vara lite snabb sådär, istället för att vänta. Och då har jag olika, och då har jag en som är hold your horses, brukar jag säga. Som att de vill liksom fram så fort, så att jag måste liksom backa undan och bli mer lyssnande och sådär. Och det är saker som jag har lärt mig med åren att bli, och utvecklat ganska högt tålamod skulle jag säga. Och haft ganska stor framgång eftersom att jag också har arbetat som kursledare för hot och våld och lärt ut mycket inom psykiatrin då, hållit kurser i det, så har jag också märkt att jag har mycket framgång hos väldigt hotfulla, aggressiva personer. Mm. Jag anses inte så provokativ. Och då kan man undra, så här, vad är det jag gör egentligen? Ja, det är så spännande. Och egentligen så, det enda jag gör är att jag är ganska ärlig och uppriktig. Mm. Att jag talar om att du skrämmer mig när du skriker så här. Varför skriker du så? Mm. Jag är bara sjuksköterska, jag vill hjälpa dig. Mm. Men om du skriker så här, då blir jag rädd. Liksom. Mm. Du är stor och stark, varför gör du det?
Mm.
Och det har haft framgång. Mm. Många backar liksom och så här, kommer ur den där aggressiviteten av det. Det funkar inte på alla, kan jag säga. Ibland behöver man faktiskt bälta och sånt också. I nödvärn och sånt. Mm. Men många gånger så funkar det med ärlighet liksom, om den... att validera den känslan som finns i luften. Och då har jag funderat mycket på, vad är det intuitivt man känner på sig att man kan säga då? Alltså sådär, och jag har funderat mycket på när det gäller intuition, om det liksom är erfarenheter som är nerärvda, eller om det bara är en känslighet som man har, och kommer fram till att det är både det, men det finns också annat som spelar in. Och där tänker jag att du har kanske... lite teori.
Teorier är många. Fast jag skulle vilja följa upp det här spåret med den här uppdelningen. Mm. För jag tänker att i en självutveckling eller självskolning så tänker jag ungefär som du var inne på, men då pratade du kanske om den nedre funktionen.
Mm.
Alltså att det gäller att bejaka mitt... om vi kallar det för driftsliv eller sämre sidor.
Mm, just det.
Men jag tänker att det är också intressant att hitta den andra sidan i sig själv.
Uh-huh.
Alltså även en acceptans att de goda sidorna är lika starka.
Just det.
Och då tycker jag väl kanske, inte enbart som en teori, att det är lite intressant om jag tar en dålig parallell, så att om du målar med blått och gult så det gula blir väldigt fort smutsigt.
Mm. Mm.
Ja, det är väldigt svårt i en bild att hålla det gula rent.
Just
det. Därför det andra tar lätt över.
Ja, sant.
Och det tycker jag kan funka lite grann i själslivet också. Mm. Det är ju väldigt lätt. Mm. Alltså de dåliga sidorna har någon slags egen liv.
Ja,
så man behöver inte göra så mycket för att
bejaka
sina dåliga sidor.
Ja, men absolut.
Men ska jag liksom få tag på den goda sidan i mig själv så... av någon outgrundlig anledning så går inte det av sig själv.
Nej, det är sant.
Och är förknippat med otroligt mycket, kanske både insikt men också arbete.
Ja.
Så det tänker jag skulle möjligtvis vara en tillämpning
även
i arbetet.
Helt rätt.
Alltså att hitta och bejaka den sidan och göda den.
Just det. Och vet du, det där har jag tänkt på väldigt mycket just när jag har jobbat mer med gruppprocesser i grupper. Så räcker det faktiskt med att man har en person med negativ inställning. Och då var det någon psykolog som sa det, liksom, om du lägger ett ruttet äpple i en låda med friska äpplen så dör allihopa. Mm. Men om du lägger ett friskt äpple i en låda med ruttna, då piggar inte de andra på sig. Så att på något vis så måste de positiva krafterna, och om man nu pratar godhet, så behöver de alltid vara starkare.
Mm.
De behöver och därför så är det så här, jag har väl hela mitt liv arbetat med det. Att försöka vara, låter ju också så här, försöka vara ständigt positiv, det är jag absolut inte, för jag är en depressiv typ också. Men jag har ändå väldigt mycket liksom, jag vill lägga väldigt mycket kraft åt det och liksom göda den delen även i mitt arbete då och familjeliv och allting. Det är liksom, jag försöker i alla fall.
Och jag tänker, jag skulle inte alltid heller rubricera det som godhet.
Nej.
Jag skulle nog kalla det för altruism, alltså oegennytta. Det är en sån kraft som ju också kan vara verksam. Alltså alltså ända till en julklapp eller en födelsedagspresent.
Mm.
Man kan ge en present med baktanken att du borde ge mig minst någonting, lika mycket tillbaks. Eller så kan jag ge
för att göra en annan glad.
Ja, jag ger bort den, jag behöver inte något tillbaks. Och redan där alltså du kan ju tillämpa på börsen eller vad du vill.
Visst.
Hur mycket avkastning behöver man?
Exakt.
Och det tänker jag är väl en sån här fråga i jobbet också som jag tror att många hanterar på ett lite naturligt sätt. Nej, Jag föreställer mig i alla fall, ja. Och lite av erfarenhet. Nej, när du jobbar på psyket så har du inga avkastningskrav.
Nej, det har jag inte.
Och det tänker jag.
Vad fint, jag har aldrig tänkt på det riktigt på det viset. Däremot så hade jag någon sån här tanke över så att det var under en period som jag var lite lågare. Vi hade jobbat mycket, jag pluggade också samtidigt och hade småbarn som var sjuka jämt och sådär. Mm. Och när jag gick till jobb så tänkte jag så här, alla bara behöver massa saker och jag orkar inte mer. Och så fort någon patient sa någonting så kunde jag känna så här, jag orkar inte ge. Jag var liksom trött på något vis sådär. Och då bestämde jag mig för, och så tyckte jag att mina kollegor var gnälliga också och sådär, men jag bestämde mig i alla fall för så här, nej, nu får det vara nog. För det här, att vara i det här tillståndet där jag hela tiden upplever det som att jag blir dränerad på energi, jag kan inte jobba under de promisserna. Så att jag sa att istället så valde jag så här, att vad är mitt bidrag till att det här blir en bra dag för mig och mina kollegor. Så att jag tänkte så här, nu ska jag jobba med det. Lite positiv psykologi, sa jag till mig själv. Sådär. Och dessutom också arbeta med att vad blir utkommen, eller liksom, vad blir det för ringa på vattnet av det här? Händer det någonting? Och det intressanta var att jag fick ju 100% mer tillbaka både av patienter och av mina kollegor. För att jag använder det här.
Mm.
Och där lärde jag mig någonting stort, känner jag så där, utifrån mig själv. Mm. Att man har mer i sig när det gäller kraft och energi att vända på saker och ting. Mina barn är jättetrötta på mig, för jag säger, istället för att säga ha en bra dag, så säger jag skapa en bra dag. Att de själva är ansvariga. Mm. Och när man börjar tänka så kan man faktiskt förändra saker.
Mm. Ja, det håller jag helt med om. Jag har också någon situation här, närstående i ett väldigt pragmatiskt sportsammanhang där man liksom pratar lite om samma sak egentligen.
Mm. Mm.
Det ena är ju att man är utsatt för,
just det.
Och det andra är att man själv skapar eller just bestämmer.
Mm.
Och jag tycker faktiskt att det går.
Ja, men alltså,
man kan bestämma hur ska den här dagen bli.
Just det.
Oavsett om du säger att jag är en idiot.
Ja. Exakt.
Det går bra.
Ja,
det är en faktiskt. Bra dag i varje fall.
Exakt.
Därför det har jag själv bestämt.
Mm.
Och det andra är den här känslan som jag tror många har, inte minst då i ansträngande vårdsituation.
Nej, faktiskt.
Att jag är utsatt.
Mm. Just det.
Så där tänker jag att det kan väl vara en sån här sak att fundera.
Man väljer att sitta vid ratten då, nämligen, tycker jag. Alltså att styra själv. Och jag tror att det är många upplever det så även i psykiatri som arbetar. Jag kan märka det att när gruppen är trött, då tycker de att patienterna är jobbigare.
Mm.
Och det handlar egentligen inte om att patienterna är jobbigare, utan det handlar faktiskt mer om att gruppen är trött.
Ja.
Och det försöker jag få dem att se. Och det märkliga är att när de väl ser det ibland under handledning eller så får de energi tillbaka. Mm. För de inser att, men gud, det här är ju egentligen inte patienterna som gör mig trött, utan det är snarare jag själv som redan från början har den inställningen.
Mm. Mm.
Så jag tänker, en positiv inställning, den är svår, men man måste ge den mer kraft och de positiva.
Ja, alltså för min del, jag har exakt samma erfarenhet från pedagogiska situationer där jag, när jag handleder, till och med brukar generalisera, vilket man kanske inte ska göra, men alla konflikter i en elev-lärarsituation kommer från läraren.
Just det.
Det är aldrig eleverna som åstadkommer den. Utan det blir när jag är trött eller på dolt humör, då blir det alltid så att, nej, men idag ska det statueras exempel. Vi ska inte ha någon svordomar. Idag ska ingen ha kepsen på sig.
Nej, just
och
det.
Så sätter man den typen av gränser.
Exakt.
Och det blir en konflikt.
Exakt.
Den som är på bra humör kan aldrig sätta den gränsen.
Nej.
Kanske hanterar det på ett helt annorlunda sätt.
Mm.
Och då blir det den här typen av insikt att om jag förstår att det är jag själv som orsakar, så
just
kanske
det.
Jag kan låta bli.
Mm. Vad intressant. Och inom psykiatrin brukar man säga så här i gruppsammanhang. Ah, patienterna tror att det här är ett jävla hotell. Jag blir så trött och de vill inte lämna det här stället. Varför vill de vara inlåst inom psykiatrin? Och de ska ha frukost och ditten och datten. Fast de kan gå själva. Och du vet, det finns en sån här irritation. Och att nu ska jag minsann lära någonting. Mm. Sådär. Och det är intressant att man blir stram och liksom gränssättande och plockar fram de där sidorna. De är inte så lyckosamma. Samma, kan jag säga.
För att om man tittar på resultatet så blir det nästan alltid
någon typ
en av konflikt.
Konfrontation.
Ja. Mm. Det tänker jag är väl Jag tänker att det är samma sak som när du beskrev det här med någon som står och skriker. Att man förhåller sig lite. Idag kallar man det ju bitvis för lågaffektivt.
Just det.
Men det är väl egentligen... Jag tänker att det finns en kvalitet till när vi har hittat den kraften. Som man ju kan använda sig av.
Verkligen.
Det blir för mig lite samma resonemang som med demoner.
Ja.
Jo, det kan väl hända att de kan komma och finns utifrån. Mm. Men den goda kraften finns också att tillgå.
Just det.
Jag behöver inte producera den.
Nej.
Utan jag kan ta hjälp av den.
Just det. Vad fint. Ja.
Jag tänker, får jag slänga in en fråga här?
Ja.
Alltså för att ni pratar om ganska svåra och tunga saker och liksom, alltså det här med sjukdom, det är ju så att säga avsaknad av friskhet. Och ni har varit inne på det här med ondska och så vidare. Men kan man då också vara liksom sjukligt positiv eller sjukligt glad eller sjukligt god? Alltså har du några sådana erfarenheter eller ni?
Sjukligt god. Kan man bli det? Jo, men det kan man väl på ett sätt. Det brukar kallas för mani oftast. Och vi tänker så här, om man...
Alltså jag skulle nog svara nej på den frågan. Därför att du kan sortera det på så vis att om det är verksamt, då är det inte mani.
Nej, exakt.
Utan om det fungerar så finns det alltså... Den goda kraften är en outsinlig källa.
Ja.
Den tar inte slut.
Nej.
Och den kan inte bli för mig.
Alltså jag tror inte
någon människa, eller om jag i alla fall pratar i egen sak. Jag har aldrig varit utsatt för överdriven godhet.
Nej, inte jag heller. Det säger mycket, för jag har mött
snarare
mycket.
För lite.
Ja, alltså, men faktiskt. Ja.
Nej, jag tror faktiskt inte att man kan ha sjukligt goda beteenden. Det tror jag går. Men då är det något...
Ja, åt manihållet eller precis.
Nej, men om man vänder på det, eller så här, om man säger, tänker... Alltså, ja, i arbetet, i de här mötena, så är det rätt mycket svåra saker som då kan vara dränerande.
Mm.
Man liksom får inte energi. Men finns det möten där man också kan få energi, så att säga? Fast det då kanske är lite tillskruvat och liksom funkar inte i det dagliga livet, så att säga.
Mm. Du menar med patienter?
Ja,
eller?
Ja.
Ja, men självklart. Alltså, jag måste ju säga det att är det någonting som man inom psykiatrin har, så har man väldigt tålamod och väldigt dråplig humor. Liksom, för att man är tvungen att ha det för att också distansiera sig ibland från smärta och den smärtan och sårbarheten. Och många människor, enligt min erfarenhet, som är... svårt sjuka skulle jag säga. För att jag vill säga att vara svårt sjuk betyder ju inte att man är ond, ska jag säga. Bara så att det är klart och tydligt. Utan när man är svårt sjuk så är man liksom, många av de människorna är extremt prestigelösa. Och att möta en människa som är prestigelös och hjälpsökande och kanske lite, vad ska jag kalla det för, hjälplös på ett speciellt sätt, det väcker väldigt mycket liksom, så här, kärlek och empati och hos vårdgivare skulle jag säga, och även hos mig själv. Men jag måste säga att även om man jobbar med det absolut, jag brukar säga, även om man jobbar med det absolut svåraste, så är det någon sådär liksom tillfredsställelse i även det, i den här enorma smärtan och sorgen som man kan gå igenom med människor. Som kan ge tillfredsställelse och även lycka och glädje. Och lycka och glädje kan ju innebära att man har hjälpt en människa att överleva ett dygn genom svår ångest, för att de till exempel har förlorat ett barn eller liknande. Sådär.
Nej, jag håller också med min erfarenhet att alltså jag hade nog inte valt det yrket som jag har haft, alltså jobba med människor med funktionsvariationer, om jag inte upplevde. Om jag ska hårdra det, då det säger jag nog ofta, jag får nog mer tillbaks av människor med funktionsvariationer än av normala. Så jag umgås nog hellre med dem i många stycken.
Vad intressant. Och då blir jag så här jättenyfiken såklart, men det kan vi ta en annan gång. Men det som jag kan säga då är att jag håller precis med. Det som det här jobbet har tagit ifrån mig, det är liksom att jag blir lite uttråkad på normalitet, om man nu säger, eller normer. Ja. Att jag har hamnat i ett sätt att tänka annorlunda som har berikat mitt liv enormt istället. Alltså så.
Ja, men jag tänker att det här kan väl vara en ganska positiv avslutning på demonerna.
Ja, men det, precis.
Att det finns den kvaliteten att hämta just i psykisk sjukdom och funktionsvariationer. Tack Sara för att du ville komma ut.
Tack själv, tack.